Vill du veta mer om podden så kan du gå till www.somnamedhenrik.se och läsa på. Och vill du följa med mig genom mitt liv utanför podden så kan du följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaja. K-I-R-I-N-A-J-A. Välkommen!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din häktade hamnsjåare, din publika parkvakt i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hör du mig? Hörs jag? Är den här saken på? Är den påslagen? Jag är Henrik igen. Jag bestämde mig för det väldigt tidigt i mitt liv, att jag skulle vara Henrik. Och sen så var det som att det blev en självuppfyllande profetia. Att jag är ju Henrik. Jag blev Henrik, precis som jag sa att jag skulle vara. Hej förresten om du är ny lyssnare. Det strömmar ju många nya lyssnare till mig nu. Och då vill jag ju då passa på att säga att det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Du kan bara trycka på play och försöka komma till ro och lyssna på det du vill. Och det är ingen katastrof om du inte hör vad jag säger eller inte förstår eller inte hänger med. Utan låt det bara ske. Låt mig vara den brokiga, stökiga hjärnan som vanligtvis bor inne i dig. Låt mig få vara den istället. Jag gör jobbet helt enkelt nu i en timma framöver. Och jag tänker inte efter innan. Ska jag berätta någonting väldigt djupt personligt, somna? Om du är ny lyssnare så är det alltså det jag kallar lyssnaren för, somna. Jo, det djupa personliga jag ska berätta är att för mig personligen så ger de här stunderna något ganska stort och viktigt. Idag har jag haft en något man skulle kunna kalla för en lite taggig dag. Jag har såna idag. Idag jag har såna ibland. Och där är jag ju helt unik i jämförelse med resten av mänskligheten, eftersom alla människor mår bra varje dag hela dagen. Nej, men jag har alltså, idag har jag haft det då lite taggigt inuti mig. Och hela dagen har jag gått och längtat efter den här stunden. Att sätta mig ner här och prata med dig, Somna. Och det är väl för att det ger mig någonting också, det här. Det är så mycket som man härbärgerar som man inte har ord på eller för. Det finns så mycket som rör sig inuti en som är ordlöst och som sticker och skaver och värker och gör ont. Och kräver tribut i olika former. Och på något sätt när jag sätter mig ner och låter munnen gå så här, då når jag fram till insikter, alltså i lika stor mån ordlösa som orosmolnen innan. Men jag når fram till någon sorts insikt, en lugn plats. Det ger mig också någonting väldigt sällsamt och säreget. Och jag inser ju ibland, speciellt när jag har såna här taggiga dagar, att även om inte en enda somna lyssnade på Somna med Henrik, så skulle jag sitta och hålla på så här, för att det har blivit en grej nu. Att sitta och på något vis djupfiska, djuphavsfiska i sig själv och dra upp den ena märkligheten efter den andra. Och hålla upp den i ljuset. Studera alla detaljerna. Topparna och dalarna. Sprickorna, skavankerna och ståtligheterna. Och göra dem till en berättelse. Berättelsen om livet eller berättelsen om sig själv kanske. Det är en del baddare som simmar där nere i djupet. Ganska stora, tunga, stilla fiskar. Om du tänker att sjön är otroligt djup och där under liksom så finns det vanligt vatten med vanligt sjöskit, som är i facktermen som fiskare brukar använda när man pratar om saker som vanligtvis finns i sjöar. Det vill säga vatten, sjögräs, små mikroorganismer, alger och fiskar i allsköns former. Men sen finns det också, under sjöskiten, så finns det också, det finns först ett område i sjön som kallas sjöjalusierna. Och om man drar isär sjöjalusierna, då kommer man ner i nästan någonting som skulle kunna motsvara det undermedvetna, fast då i sjötermer. Så att så man skulle kunna säga att det man skulle kunna benämna det som det sjökologiska. Alltså som psykologiska, fast sjökologiska. Och det har ingenting att göra med sjökor, även om de naturligtvis också är en ingrediens i sjöskit. Även om sjökor inte så vanligt förekommande i Sverige. En del sjökor jobbar som gatekeepers på stora institutioner. Men man ser dem sällan i svenska insjöar. Det är väl dessutom ett havsdjur, va? Fast det heter sjöko. Havsko borde det egentligen heta ju. Ja. Men därunder, där simmar de där stora, tunga fiskarna. De som bär vitten om saker. De som har saker i bagaget. De som under sina gåtfulla fjällningar bär rum på rum på rum. Där om man skulle glipa på de här mossbelupna, ärrade fjällen på de stora fiskarnas gåtfulla kroppar, så skulle man skåda in i en radda rum. Det är det jag menar med att de här fiskarna då alltså bär vitten om någonting. De har helt enkelt en resa bakom sig. Och det är ju då din resa, Somna. Eller min, om vi ska prata om mig. Och det kan vi ju göra i och för sig. Det är ju mig själv jag lär känna när jag sitter här och babblar. Ikväll när jag läser in det här. Eller läser. Ja, det beror ju på hur man tänker. Är du ny då som lyssnar, så jag har alltså inget manus. Det kanske du har märkt. Utan det är bara ord som kommer. Och det är kväll. Och det regnar lite. Och jag har haft en taggig dag. Och jag känner mig lite skör och lite ensam och lite liten. Och det är ju alldeles i sin ordning, Somna. Jag vill verkligen säga det. Vad kan man säga? Jag har inte varit lycklig idag. De stora fiskarna i den mörka sjön har varit påfallande ljudliga där nere i djupet. Och jag har inte varit lycklig idag. Men å andra sidan så finns ju faktiskt inte lycka i någon slags objektiv mening. Alltså lycka är ju ingenting som går att beskriva egentligen utifrån någon slags objektiv mall. Vällust går att beskriva, men lycka är ju en väldigt subjektiv upplevelse som inte går att bestämma över egentligen. Det är ju ett ord, det är någonting vi har hittat på som på något märkligt vis förväntas vara likadant för oss allihop. Och jag tror att ju förr man blir varse det faktum att livet som människa innehåller ganska lite av den där, det vi kallar för lycka. Jag missuppfattar mig nu inte, jag menar inte att livet är olyckligt, men är det inte viktigare att känna mening? Eller åtminstone känna nyfikenhet på en mening eller ett sambandsspårande liksom. Än att gå omkring och vara lycklig hela tiden. Så känner jag. Så att även om det har varit en svår dag inom citationstecken, alltså det har inte varit en skaka i mina grundvalar dag. Men jag har varit hemma och vabbat idag. Och det har varit grått och händelselöst. Och jag väntar på svar och resultat från massa olika platser och personer. Och det händer ju grejer då igen. Men ändå kan jag känna då, när jag sitter här med dig Somna och pratar, så kan jag känna att det finns en djup och i viss mån också då tillfredsställande mening i det här att må sämre vissa dagar. Därför jag kommer liksom närmare någon slags kärna på något skruvat vis. Och jag menar nu, innan du nu springer iväg och ringer dina händer flisiga av det gamla knarriga, torra, nästan spruckna kyrkoklocksrepet och skriker ut i kyrktornet att Henrik Ståhl glorifierar smärta och lidande, så vill jag säga att så menar jag inte. Gud vad jag har börjat hålla på så där nu i podden. Jag ska sluta med det. Jag måste hitta nya favorituttryck. Jag har också slavat bort lite det här 1970-talet. Det har blivit konstigare och konstigare. Jag har börjat säga 1990-talet och sånt där. Liksom, så folk inte fattar. Nya lyssnare bara, vad är det? Är han hög eller vad är grejen? Jag är ju inte det då, för dig som är ny och undrar. Jag är låg. Det är, hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag är inte hög. Jag är låg. Nej, jag är faktiskt inte låg heller. Inte nu längre somna. Det här känns bra. Ibland är det som att tillvaron och livet är en brusten sjö som har förlorat sin flytkraft. Och man dras per definition rakt ner då, till där det är som djupast. Där de stora, mörka arketyperna rör sig. Omgivna av små skäggskal, slarvsnäckor och pankras. Halvvägs ner i sjön bor en liten häst som heter Fredrik. Han har en ovana. Han brukar säga till alla han möter, brukar han säga så här: jo, man lever ju. När de frågar hur han mår. Jo, man lever ju. Och det här är ju väldigt provocerande för många, för att han kunde väl bjuda till lite grann. Kanske att man inte är 100% intresserad av hästen, den lilla hästen Fredriks kamp med livet varje gång man frågar. Det är ju mer en schablonfråga. Någonting man bara häver ur sig på en pisskvart. Pisskvart av en sekund. Hur mår du? Jo, tack, bra. Och så ska man gå åt varsitt håll. Med varsina hovar. Tänkte säga klövar, men det har väl inte hästar, va? Hästar har ju hovar. Och det har inte bovar. Det kan du trycka på nästa gång du är på en anställningsintervju. Då kan du säga det till din potentiella arbetsgivare då. Är du säker på det här? Du säger så här kanske: jag är en flexibel person med stor stresstålighet som är redo för nya utmaningar och arbetar väl under press och i grupp och under despotiska demagoger till chefer. Och då säger chefen, den despoten, då säger han, för det är en han. Jag väljer att göra det till en han faktiskt. Då säger han så här: är det säkert det? Och då säger du, lika säkert som att hästar har hovar och det har inte bovar. Om inte hästen är en bov. Det finns ju begränsat med häst, bovar av hästart. En gång när jag gick i högstadiet så var det en tjej i min skola som blev sparkad av en häst. Den hästen var ju, kanske man kan säga, en bov då. Men det var ju oavsiktligt. Eller jag menar, det var ganska hemskt faktiskt. Det var en hemsk häst. Alltså, det var ett dåligt exemplar av häst. Den hade alla dåliga egenskaper som en häst kan bära inom sitt hästskal utan att bli två hästar. Den var sprängfylld med skit, kan man säga att den var. Det här är en uppräkning av hästens alla dåliga sidor. Hästen hade dålig rygg. Jättedålig rygg. Det gick inte att rida på den, vilket på något vis gick emot allt som hästens ägare hade för avsikt att göra med den. Den hade en dålig humor. Värdelösa skämt. De andra hästarna bara, nej, nej. Skämtade gärna också. Drog såna där pappaskämt. Den hade en dålig attityd. Man sa petro, som man säger när man säger åt hästen att sluta. Då sa alltid hästen så här, säger vem? Och då kanske man sa så här, ja, men jag säger det. Ja, nu vill jag att du ska stanna. Och då sa alltid hästen, aha, du och vilken armé? Så där otroligt liksom uppkäftigt sagt. Och när man sa så här, och vad fin din man är idag. Då kunde hästen säga, oj, ursäkta, fick en intressepil i ögat. Och så tog den sig med hoven liksom för ögat. Och om man sa så här, kan jag få rida på dig idag? Så kunde hästen säga så här, du, glöm din dröm. Och slutligen då, om man sa åt hästen att nu får du skärpa dig. Nu har du gått och varit så här konstigt sur och avig mot mig hela dagen. Då kunde hästen säga, men shut up chicken, påsken är över. Och om man sa så här till hästen att, vad gör du? Då sa hästen, that's none of your beeswax. Så otroligt dålig. Det var den hästen som sparkade henne, hon i min högstadieskola då. Hon hade också en dålig tanke för varje hovklapper när den gick på kullersten i Visby med Pippi Långström på ryggen. Då tänkte den så här, klapp, hoven gick i gatan. Tänkte den, undrar om inte jag ska ta och jävlas lite nu med folk. Klapp nummer två. Jag kanske ska ta och vrida om alla vägskyltar i hela stan så att alla kör fel. Ja, vad bra idé. Jag gör det i natt när alla sover. Klapp, ett nytt klapper i klapp. Jag vet, jag bryter mig in hos alla människor i hela stan som har en bok på nattduksbordet. Och så river jag ut det sista kapitlet i alla böcker. Och jag river också av baksidan där summeringen av vad boken handlar om står. Jag tar också en marker och skriver över alla personnamn. Så att det bara, ingen vet vem som säger vad till vem. Ingen vet vem som gör vad, i vilket avseende och varför. Du hör ju själv. Och sen sparkar han då min skolkamrat. Och så det var väl en hästbov. Men i övrigt så finns det inte så många andra hästbovar i historien. Alltså kanske någon gammal race tävlingshäst som prejade någon annan häst någon gång. Det fanns ju någon historia där om den crazy saftblandaren. Den här världsberömda travhästen 1974 som hade en sån obrytbar segerstreak mellan då 1974 och Snuttisnock. Och han sprang ju alltid först, aldrig sist. Men det fick man ju veta sen. Det var ju Benny Claesson, den gamla grävande journalisten, som gjorde ett grävande reportage och kom fram till då att det var ju riggat, för att de andra hästarna, de var ju utklädda arbetslösa skådespelare. Det var ett jättestort jobb. Jättestort. En fantastisk bluff. Där människor som hade gått ut scenskolan i Göteborg då. Och som sen hamnat i arbetslöshet. Vilket på den här tiden var nästan 100%. Nej, förlåt, jag pratar om idag då. Nej, det var inte så många då. De flesta blev ju anställda vid olika institutioner. Eller startade egna frigrupper. Och det gick ju bra att göra det på den tiden. Men de som då mot all förmodan hamnade ute i kylan, de fick då spela de här hästarna som då skulle förlora. Vilket ju inte var svårt eftersom de tävlade mot en riktig häst. Crazy saftblandaren. Crazy banana saftblandaren. Hette hon. Men under hela Crazy Banana saftblandarens liv så blev bluffen fördold. Så det är först nu i slutet på 90-talet som då Benny Claesson gjorde den här granskande granskningen och intervjuade flera av de här skådespelarna, då lite äldre liksom, och lite med eftertankens kranka blekhet vilande över deras drag. För de hade ju sen, efter att de hade då tävlat mot Crazy Bananas, saftblandaren, gått ut i strejk eftersom de inte fick någon cred. Eftersom det var en del av en hemlighet så fick de inte stå i några rolllistor och inga applådtack och inga blommor och inga blöta efterfester. Och inga långa processer. Det var otroligt kort reptid. Det var ju mest bara på med hästhuvudet. Du tar tag om rumpan på honom. På med hästbaken. Ut och spring. Och då visste de inte vad de skulle någonting. Utan de bara sprang ju i blind. För de hade, i början hade de heller inga ögon på de där hästdräkterna. Så de sprang ju bara. Och folk tyckte ju, vad är det? Det är Crazy Banana saftblandaren. Har ju inte en enda... Var konkurrenterna är dåliga. De springer överallt, upp på läktaren och kolliderar med varann. Och ibland så tappade ju den som var hästbaken, tappade ju greppet om höfterna på den som var hästhuvudet. Så hästen blev två delar som sprang åt varsina håll och kolliderade med varann. Och ibland så körde hästen in sitt eget huvud i framsidan på baksidan. Och bildade någon typ av nytt djur med ben bara. Och förlåt mig Sanna. Förlåt Gud. Det är bara så. Det är konstigt att ingen genomskådade bluffen, menar jag. Speciellt med tanke på att alla hästkostymerna också, eftersom det var snuttitalet, så var de ju tillverkade sån här brun plysch, liksom. Velour, typ. Alltså, banlån. Det var gamla material, inte djurhudsliknande på något vis. Det skavde och slarvade och det var väldigt, experimentellt. Men på den här tiden var man ju lite mer tolerant mot just experimentell teater. Tyckte det var intressant och spännande och så. Det var inte så att folk kanske lyfte på ögonbrynen när det kom någon ny finsk performancekonstnär och skulle regissera Fröken Julie till exempel. Utan det var liksom, allt var tillåtet. Det var väldigt högt i tak konstnärligt under en period där. Och det gällde säkert även travsporten. Det var lite allt möjligt som gick för sig. Ibland kunde jockerna vara nakna. Ibland kunde det istället för en häst vara en gris. Ibland kunde det vara små shetlandsponny som tävlade mot stora arabston till exempel. Så det var väldigt högt och lågt om vartannat. I bokstavlig mening, med tanke på att shetlandsponny är mycket lägre än arabston. Och... ja, så det var väl en bov. Men jag kan inte tänka mig att Crazy Bananas saftblandare var liksom en bov på eget bevåg. Utan det var väl människorna runt omkring henne som var, vad säger man, som var bovar. Inte Crazy Bananas saftblandaren. Utan det var ju människorna runt henne som konspirerade och bedrog och lurades. Crazy Banana saftblandaren hade då en kusk som var en så kallad fuskkusk. Och då kan man ju tycka att det borde väl ha höjt ett och annat ögonbryn, men det gjorde det alltså inte. Han hade till och med ordet, alltså titeln, fuskkusk på sitt visitkort. Orange och brunt med såna yviga stilistiska blommor med gula irisar, mörkgula, nästan åt det smutsiga hållet, och så brunt, 70-talsbrunt liksom, och 70-tals orange, och på det här visitkortet, och så stod det då fuskkusk, ingen namn utan bara fuskkusken. För han var den enda fuskkusken. Han hade Jag ringer upp honom nu förresten, för han lever ju fortfarande och har fortfarande en butik i Göteborg som heter Fuskkusken. Den ligger vid Fiskekyrka. Fuskkusken vid fiskekyrka.com. Nej, punkt är du riktig. Hej, förlåt, jag måste ju ringa först. Nu slår jag siffrorna. 1, 2, 3. Nej, 031 är ju först riktnumret till Götlaborg. 031. 0, nej, drag, träkt, mörder, skräpp. Och så ska man trycka in olika bokstäver. Enligt dagens boktipsdevisen. Jäntan heter jag, men mördaren var hästens kompis. Mätte en dag med mig är lika grov och allvarligt som helvetet. Av pestmast. Mätte en dag med mig är lika allvarligt, är lika gravallvarligt som helvetet av pestmats. Ja, den var bra. Och nu har jag ringt upp honom här. Han heter Bränn alla mina brev. Alltså här är det artistnamn. Ja, ja, men det är något slags burgundiskt efternamn. Hej, välkommen till Somna med Henrik. Du är i direktsändning. Jaha, hej, hej. Vad kan jag hjälpa till med? Gäller det min verksamhet Fuskkusken, så vill jag säga att det är söndag natt nu och jag skulle vilja att du ringde gärna på måndag. Nej, det gäller inte Fuskkusken, utan det gäller din sammanblandning med fuskhärvan kring Crazy Bananas saftblandaren på 1974-talet. Jaha, du ringer för att du vill prata om den där härvan. Ja, precis. Är det okej att jag ringer dig så här på söndag, sent på söndagkvällen och pratar med dig om detta? Ja, vad vill du veta? Jag har aldrig hymlat med att jag fuskade mig genom de där 20 åren. Var det 20 år alltså? Ja, det var det. Det var ju 23 år. Och jag blev ju mycket rik på kuppen. Faktum är att hela min verksamhet bygger ju på de pengar som jag tjänade på Crazy Bananas saftblandaren under den här perioden. Ja, det är en väldig... Det är en väldig skandal. Och jag tycker att det har liksom flygit lite under radarn på svensk travsport. Och vi har ju aldrig riktigt fått veta... vilka som mer var med på kuppen och så. Jag har sagt det att vem som än har några frågor så svarar jag på det. För det jag har gjort, det är inte något olagligt. Det är alltså inte olagligt att anlita en massa arbetslösa skådespelare, klä ut dem i hästkostymer, två per kostym, och putta ut dem på en travbana. Det finns ingenting i lagen som säger att det är otillåtet. Och det var en advokat då, 1970 i Läck, som försökte hitta någonting som skulle leda till åtal. Men det blev aldrig så. Och jag har sedan dess både gått vidare en och två gånger och verkligen profiterat på den här händelsen. Och det är faktiskt någonting som jag är stolt över. Det gäller att kunna sko sig i den här världen. Och därför så... Och det har jag gjort bra. Fler frågor? Var det du som kom på idén med bluffen? Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag satt en kväll med min kompis Crazy Banana saftblandaren. Och vi hade väl svept en och annan bägare. Och var väl inte helt vid våra sinnes fulla bruk. Förlåt, jag måste bara fråga. Satt du och drack alkohol med en häst? Ja, du ser, det är den här trångsyntheten som jag tycker är så störande. Och det är ingen smickrande bild av den svenska journalistkåren som du målar upp. När du är så snabb att döma hästars och människors sociala samvaro. Har du själv en häst? Vet du någonting om hästar? Nej, men jag kan inte tänka mig att det finns andra som att det skulle vara en grej liksom att sitta och dricka med sin häst. Sitta och dricka med sin häst. Hör på den. Om du träffar en kompis och säger, ska vi gå ut och ta ett glas? Skulle du säga då att du ska ut och dricka med den personen? Så är det ju inte. Man går ju ut och tar ett glas för att samtala, för att hinna i kapp med varann och slappna av lite tillsammans. Ja, för mig blev ju det där problematiskt. Men vi ska inte gå in på det. Jag har väl bara den där känslan av att jag aldrig har sett en häst i en krog. Kommer hästar ens in på krogen? Ja, vem har sagt att det här var på krogen? Nej, det är sant. Det har du faktiskt inte sagt. Men vad var det då? Var det i stallet liksom? Nej, jag råkar ha en vän som heter Flemming Arb. Och hon brukar upplåta delar av sin utomhusbar till hästar som vill ha en stänkare. Crazy Banana saftblandare, hon drack ju nästan alltid bananlikör och hö utblandat. Hon använde höstråna, de lite tjockare, alltså när det var halm använde hon som sugrör och sörplade i sig då bananlikör utblandat med i förekommande fall Baileys. Och där satt hon och sörplade då och blev glansig på ögonen och började prata om forna ängars grönska och så. Och eftersom jag inte talade hästspråk utan mest hörde en massa konstiga stönanden. För det är inte så många som vet om det, att när hästar försöker föra en diskussion, då håller de inte på och gnäggar och frustar och sånt. Utan de låter lite mer som, ja, om du tänker en mix mellan en fisk som kippar efter luft på land och Gollum. Du tänker en fisk som kippar efter luft på land och Gollum som dras längs ett bonat, polerat golv i en sjukhuskulvert med ansiktet neråt, samtidigt som han sjunger Marseljäsen på franska. Så låter det. Alltså det är ett mycket gåtfullt ljud. Där det möjligen skiljer sig i likhet med det jag sa tidigare är att det är mera stötvis än det ljud som kanske skulle frambringas av en fisk som kippar efter luft på land och Gollum som dras med ansiktet neråt längs en polerad sjukhuskorridor skulle ge ifrån sig. Utan det är mer, det är lite mer, det låter lite mer som att det är ord liksom. Och jag ska nu stava ungefär hur vår diskussion skulle kunna låta. Jag säger då. Vilken dag va? Denna dagen är ett liv. Crazy Banana saftblandaren. Ögner. Egergn. Jehörb. Jehörb. Knö. Nögjörf. Ett. Penny. Jag. Pony? Frågetecken. Crazy Banana saftblandaren. Penny. Penny, utropstecken. Pekar menande med hoven på sin urdruckna Baileys bananlikör och halmdrink. Varpå bartendern, alltså min kompis, skyndsamt rusar dit och fyller på. Det var ett väldigt jobb att fylla på Crazy Banana saftblandarens drinkglas. Hon drack som en svamp, även om svampar inte dricker i någon traditionell mening. Utan svampar absorberar ju mer. Det är ju därför man roas av att göra de där liknelserna. Det är för att det, men egentligen, det finns ju ingen muskulatur i svampen som så att säga tvingar substanser upp eller ner ur en strupe. Utan det är mer som att varje enskild del av svampen kan svälla till motsvarande 8 svällkroppars storlek. Och därför så säger man att svampen dricker, men det gör han ju inte egentligen. Nu talar jag alltså inte om en svamp i någon typ av generell mening, utan om tvättsvampar. Ja, så vi satt där och pratade i alla fall och vi förstod ju inte vad vi sa. Jag kan inte veta i och för sig om min häst förstod mig, men jag förstod i alla fall inte henne. Till slut så har man kommit till den där punkten när man har suttit där så länge och pratat så mycket att den där oundvikliga frågan alltid dyker upp då. Ska vi gå hem till dig eller ska vi liksom, ska vi ta det här vidare eller ska vi gå hem bara en till sig? Så blir det ju alltid med mig och Crazy Banana saftblandaren. Men den här gången så glimmade till i hennes ögon. Det var inte som vanligt. Hon vände sig mot mig och viskade. Gnö. Och då förstod jag vad hon sa. Hon sa, visst vore det gött med en halv mille på banken? Ja, det hör jag ju med om. Och då föddes idén att vi skulle hyra in en massa skådespelare som skulle spela, som skulle racea mot henne och hon då därmed skulle vinna. Sagt och gjort. Vi satte in olika annonser i tidningen där vi sökte skådespelare. Till en början så sökte vi bara skådespelare i största allmänhet, men efter ett par auditions så insåg vi att vi ändå trots allt måste ha utbildat folk. Det går helt enkelt inte att ha personer som inte hade gått 4 år i statlig scenskola eller motsvarande till elevskolan vid någon av stadsteatrarna. För att det var helt enkelt för krävande att spela bakdelen på en häst. Det krävs en typ av självförakt som bara riktiga skådespelare besitter. Alltså vände vi oss till utbildad folk och det var ju då ganska svårt för den här tiden att hitta utbildade människor som gick arbetslösa eftersom teater var ett ganska hett yrke och hade en ganska välkomnande attityd mot egen verksamhet. Där man gärna gick ihop och bildade frigrupper och man jobbade intensivt med löpande anställningar på de stora institutionerna. Vilket kan låta som en saga så här idag. Men jag kan försäkra dig om att det inte var så. Till slut hittade vi i alla fall 11 stycken bittra, alkoholiserade, arbetslösa skådespelare. Som av olika anledningar hade hamnat på kant med sina respektive teaterledningar, kollegor och i vissa fall också publiker. Och därmed var satta i skamvrån på den svenska teatermarknaden. Alla de här tackade bittert ja till vår förfrågan och gjorde audition då med hästkläderna. Det var ganska svårt i början att få dem att sätta på sig kläderna. Många, speciellt de äldre, envisades med att vara huvudet. Men vi kan inte bara ha huvuden, sa jag. Hur skulle det se ut? Att folk det bara springer omkring en massa hästhuvuden på travbanan. Det skulle ju naturligtvis väcka frågor, även hos den väldigt experimentellt toleranta travpubliken på 90-talet. Alltså var det en ganska lång process där de yngre då till slut fogade sig och gick med på att vara bakdelarna. Medan de äldre och då framför allt herrarna envist pratade om att de bara ville vara huvud och hals. Jag har arbetat med Bergman, proklamerade en. Jag tänker inte ställa mig och vara en häst, en hästrumpa. Och till slut så hittade vi i alla fall rumpor och huvuden så att det passade ihop. Och så började arbetet med att hitta parkonstellationer som skulle funka bra ihop. Det kan ju låta lite sökt. Jag menar, det enda vi skulle göra var att sätta på de olika skynken i velour och liksom låta dem få löpa gatlopp. Jag vill också påpeka att de visste ju fortfarande inte vad rollen gick ut på. De visste ju att de skulle vara hästar, men de trodde ju fortfarande att det här var en teateruppsättning. Inte en stor nationell travbluff. Så, men det är liksom lättare sagt än gjort att hitta kompatibla bak- och framdelar när man ska jobba med hästgestaltning. En del bakdelar var för krokiga och högrumpade själva, vilket gjorde att om de fick en, låt säga en låghalt hals och ansikte, då såg hästen mycket märklig ut med ett konstigt väck precis bakom halsen, där halsen blev kroppen och ryggen. Så det såg nästan ut som ett springande V, om du förstår vad jag menar. Så det gällde att liksom rent kroppskonstitutionsmässigt hitta personer som funkade bra ihop. Och sen vidtog problem nummer 2, det vill säga att få de här personerna att fungera ihop också på ett personligt plan. Det kräver sin tribut att springa med huvudet intryckt i en gammal avdankad bitter skådespelares rumpa under 6 eller 7 repetitionstimmar per dag. Det kräver sin tribut av att ha en ung och ambitiös, dock arbetslös skådespelares intensiva flåsande precis nära sin svank under samma tidsrymd. Viskande olika kvasiregisserande fraser som att glöm inte din aktion eller se till att ha en riktning och så vidare. Och de här arbetslösa skådespelarna, de kom ju hem till sina familjer sen och tog ju naturligtvis ut sin frustration på sin familj med allt vad det innebär. Liksom. Det är ju någonting speciellt när en partner går hemma en hel dag och så kommer och ja, eller vad nu de här partnerna gjorde då. Men de hade liksom gemensamt för dem allihopa är att de hade inom citat vanliga jobb då. Och sitter där då hemma och tar sig an avslutet på dagen på någonting på ett sätt som åtminstone känns värdigt och upp rakryggat på något sätt. Och så kommer då hem den här skådespelaren Furien kommer hem, smäller i dörrar, skriker åt barnen, gnäller och gnyr och klagar därför att den har varit utklädd till en häst under dagen. Se där lyckades jag fånga hela skådespelarbranschen i en enda illa framförd analogi. Det är lustigt hur man går omkring och lider. Nästan övermänskligt lider. Därför att man måste vara utklädd på dagarna och låtsas vara någon annan. Och därför att det är helt enkelt väldigt besvärligt att vara det. Till slut hade vi i alla fall hittat par som passade ihop. Och det var då som det var dags för dem att börja arbeta med djurpreparationer. Det är ju för att komma in i rollen. Man kan då använda sig av, det behöver man inte göra när man ska spela ett djur bara, utan det kan man göra i alla möjliga avseenden. Man kan vara en noshörning innan man ska gå in på scen och spela en brutal, grov person liksom, som bara går rakt på och inte väjar och så. Det kan vara ganska framgångsrikt och då under 4 eller 5 timmar gå runt på alla 4 och skrika som en noshörning på väggar och sånt. Eller om man ska vara en lite ättrig person med en ganska näsvis attityd, påstridig, men lätt i kraften, liksom, riktad men lätt. Då kan man till exempel ha en hackspetspreparation där man då, eftersom man är en människa utan en förlängning av sin skalle som bildar en näbb ut genom ansiktet, så kan man ju då sätta en kudde med en spännrem runt pannan och dunka sitt huvud i väggen det hårdaste man kan. Med samma hastighet som en hackspett, vilket då kan ge den här känslan av att man är en ättrig och men ändå målinriktad person. Liksom. Så de fick ju vara hästar och tjurar, och beroende på vilka vi hittade då. Jag var ju travkusk, så jag hade ju absolut ingen koll på... skådespeleri och hur en skådespelare arbetar. Jag läste Stanislavski innan och förstod ingenting. Jag tyckte han var så drakonisk i sina formuleringar. Det var väldigt svårt för mig som travkusk att ta till mig tankarna om att en skådespelare som inte viker ihop sin scenkostym efter förrättad föreställning ska dras ut och skjutas mot en mur bakom teatern någonstans. Det var svårt för mig att hitta bevekelsegrunderna för ett sånt resonemang. Jag var i alla fall ganska skakad men ändå väldigt intresserad. Det var en intressant ny värld för mig det där. Och det var sent på kvällarna när vi gick därifrån och skådespelarna var trötta. Och de saknade en tydlig ledargestalt, sa de. De visste inte liksom riktigt hur de skulle gå vidare. Hur de skulle, de gick ihop i grupper och snackade skit om mig då och min regias, som då var Crazy Bananas saftblandare. Det var också naturligtvis kanske lite känsligt eftersom Crazy Bananas saftblandare också var en häst till lyte och person och art. Vilket ju då, det var känsligt för att det är svårt att gestalta någon som är så väsensskild från en själv när den också är i en typ av beslutsposition över den. Crazy Banana saftblandaren var ju anställd som regias just av den anledningen att hon visste vad det innebar att vara en häst. Men det gjorde ju också att hon hade en väldigt låg, jag menar hög tröskel för vad hon ansåg vara häst och vad hon ansåg vara dålig teater. Nu är du häst, kunde hon utbrista, och då blev ju någon jätte, ofta någon av de yngre skådespelarna som fick spela bakdelarna blev ju ofta väldigt glada då och frustade nöjt och lite pompöst i rumpan på de gamla bittra, så det blev alltid gräl och sånt. Det är ju för övrigt en makaber syn att se en häst delas i två och de båda delarna börjar slåss med varandra. Ja, om man inte har någon slags existentiell ångest innan det, så kan jag lova dig att den kommer krypande på kvällen efter att man har sett någonting sånt. För det finns någonting ganska förnuftsvidrigt i att se en häst bryta sitt huvud för att sedan bekämpa sig själv med hjälp av sig själv. Djupa filosofiska frågor väcktes, och jag och Crazy Banana saftblandare låg vakna på nätterna och diskuterade både det ena och det andra emellan våra frekventa cigarettpauser, för alla rökte ju på den här tiden. Det var ju faktiskt det som sen tog död på Crazy Banana saftblandaren. Men förutom då att hästar inte lever lika länge som människor, så var det också cigaretterna. Hon rökte Philip Morris filterlöst. Så det var ju rakt i tjottablängen där. Så var det då dags för premiär. Och det hade ju varit ett väldigt få för oss vid sidan av, för vi hade ju varit tvungna att lura alla andra kuskar och alla andra hästar att tävlingen var någon annanstans, utan att publik, arrangör och svensk travsport i största allmänhet hade fått veta om detta. Så vi hade skickat, eftersom det inte fanns internet och sociala medier, så hade vi skickat små lappar till varje en av de 2000 kuskar som skulle tävla under detta år. Och sagt att tävlingarna har flyttats, men säg inte det till någon, därför att det är hemligt, för det finns nämligen bedragare i svensk travsport, skådespelare som är utklädda till hästar. Och det här var ju tillräckligt med nära sanningen för att det skulle kännas sant. Vilket gjorde att alla, samtliga travkuskar och deras hästar, de var ju par. Det var ju så att hästarna och kuskarna var gifta med varandra på den här tiden. Det var såg som helt normalt. De hade gift sig, bara de hade gift sig borgerligt, det var viktigt. Att det hörde inte ihop med kyrkan och så. Och så gick de alla på detta. Och då åkte de då till de här bluffställena. Och där hade vi grävt stora gropar i marken. Och sen hade vi satt upp stora kartonghus som det stod så här stall på. Och så gick de in där och ramlade ner i gropen. Och så kom den stor grävskopa och skyfflade över. Och så... Alltså innan du nu rusar iväg och säger, vad pratar han om för fruktansvärt slut här i en insomningspodd? Så vill jag bara säga att det var liksom glasjord. Alltså genomskinlig jord som släppte igenom en massa luft. Så det enda var att de fick vara där nere och typ bli serverade kaffe och titta på Netflix och äta osttoast i flera år liksom, och blev upppassade av hästbetjänter som var blinda för att de hade jobbat i Falu gruva och förlorat synen, som gick runt med små brickor och livré och monoklar och harklade sig sådär hästigt mysigt som bara hästbutlers kan göra. Excuse me my lord, kunde de säga. Och häst, både kuskarna och hästarna trivdes jättebra, så vi gjorde dem en tjänst. Men det är klart att de var inte med på det, de ville ju tävla. Men nu var vi i alla fall av med alla Sveriges kuskar och hästar i åtminstone tävlingskretsarna. Och nu var fältet fritt för såväl raggmunk som pommes frites. Och första dagen, det var premiär. Skådespelarna hade värmt upp innan. Och kört noshörning och hackspett och häst innan. Och så var det dags för dem att sätta på sig kläderna. Då sa de så här, men vi måste väl bli körda till teatern nu? Nej, sa jag. Det vore onaturligt. Ni ska gå till teatern som era roller. Och de yngre ambitiösa skådespelarna, de tyckte ju detta var alla tiders. Ja, ja, det känns riktigt. Metoden, metoden, skrek de unisont med en enda gäll klar röst. Medan de äldre, lite mer bekväma skådespelarna som hade varit med om ett och annat och också minnes en annan tid när teater var någonting förhöjt som nästan liknade en prästs roll, så de tyckte det var fel och så det blev gräl. Och till slut så fick vi faktiskt köra huvudena och bakdelarna gick själva. Och det här ångrar jag nu när jag tänker tillbaks, för att det måste ha sett väldigt konstigt ut. 400 hästrumpor. Förlåt, det var ju bara 11. Men de hade blivit fler under tiden. 400 hästrumpor som riktningslöst rusar fram längs Göteborgs gator och torg. Jag får inte tala om bussen där vi skeppade ut huvudena. Det var fullt med hästhuvuden på passagerarplatsen. Sen kom vi dit och då tog det ju väldigt lång tid innan alla huvuden och rumpor hade hittat varann. Och de sa, var är vi, var är vi? För de hade ju som sagt ingen möjlighet att se. Det här var innan vi då moderniserade dräkterna och satte in ett hål i fram i halsen på hästhuvudet. Som de gamla skådespelarna kunde titta igenom med näppe. Och så till slut hade de hittat varann baserat på olika rop och kallningar som de hade övat in. Ho! Hoho, eller haha, eller hili hili, eller så. Och till slut hade de hittat varann och då sa de, när går ridån upp och vad ska vi göra? Då kommer ju då, eller de hade ju övat på vad de skulle göra, att de skulle springa och sådär, att de skulle vara hästar på ett lopp. Men de trodde ju att de på något vis bara skulle springa över scenen som någon slags glorifierade statister och sen gå in igen och så skulle det bli en blöt premiärfest. Men när de plötsligt kände utomhusluften strömma mot dem och hörde jublet från läktaren och sånt. Det var bara jag, för att Crazy Bananas saftblandare hade ju gått till stallet och gjort så ordning då. Och jag skrek spring, bara spring. Och sen hoppade jag upp på sulken bakom Crazy Bananas saftblandare och såg då med förnöjsamhet på hur de här dårarna rusar blint åt olika håll och då gick av på mitten och snubblade in i varann och blev då någon slags fyrbent huvudlöst djur som rusade runt sig själv virrigt skrikande. Det var ju hur lätt som helst för Crazy Banana saftblandare och mig att ta oss i mål utan någon som helst konkurrens. Och det här var ju då början på våra långa segerår som det svenska travundret. Och jag skäms inte över detta. Det här har gett mig allt jag har. Och jag tycker det är så i livet att man får ta för sig av det som bjuds. Och det gjorde jag. Och jag ångrar en sak. Och det var att jag inte tvingade Crazy Bananas saftblandare att kröna hela bluffen genom att sätta på sig en människokostym och bli sprinter. För det hade hon ju vunnit också. Men jag frågade henne aldrig. Jag hade bara idén, men jag vågade. Jag kom ju aldrig för. Och sen så tog cigaretterna henne i slutet. Okej, tack Fia för att du kom hit. Eller för att du var med i telefon och pratade. Jag måste släppa ner luren nu för att jag har lite ont i örat. Okej, hej då. Hej då. Eller förresten, har du en sista sak du vill säga till det svenska folket som mangrant lyssnar? Jag vill bara säga en sak. Att en sak som, det här är ju en sömnpodd. En viktig sak som du måste komma ihåg, somna, som lyssnar. Är att det var viktigt för oss att få vår framgång, att vi sov ordentligt. Och det gjorde vi. Vi sov väldigt mycket. Vi sov nästan 10 timmar per dygn under den här perioden. Och det var ju för att det var så stressande att bluffa och ljuga och bedra. Så att vi behövde helt enkelt jättemycket sömn. Och det ångrar jag lite, att jag inte sov mindre. För jag sov ju bort så mycket tid. Vad är du på väg nu? Jag försöker, gud. Slut, lägg på nu. Nu börjar du bli flummig. Hej då, klick, hej då. Somna bryr inte om vad han sa. Jag tyckte för sig att det var en väldigt... Jag tycker du ska sova precis så lite eller så mycket som du vill. Jag tycker det är meningslöst att börja diskutera nu alltså. När du ska sova. Hur mycket eller lite en människa ska sova. Det där kan du ta imorgon när du är på fötterna och inte står inför medvetslöshetens välsignelse. Eller medvetslöshet är ju fel. Det är så tråkigt att prata om vakenhet som att vara vid medvetande. Vad är det att vara medvetslös? Det måste väl vara att inte ha något medvetande alls, och det är man ju inte när man sover. Det är väl ett väldigt medvetande. Bara för att du inte är medveten om vad som händer i den här dumma lilla världen precis runt omkring dig. Ja, du hörde mig rätt, somna. Jag tycker stundtals att vi håller på att reducera oss till någon slags liten fjuttig liten varelse vars enda funktion och verkan är att röra oss i den här lilla futtiga delen av verkligheten som vi kallar för verkligheten. När det är så mycket mer. Jag tittar nu på filerna på min dator framför mig här. Det är olika ikoner som ligger. Det är dokument och det är ljudfiler och det är bilder. Och det är... Ja, det är det. Och de finns ju. De är ju verkliga. Men jag kan inte ta i dem. Jag kan inte känna deras lukt. Ändå är de verkliga. Precis som Crazy Bananas saftblandare är verklig. Och bara för att testa nu Apples algoritmer så ska jag skriva upp Crazy Bananas saftblandare som gäst i programmet. Och så får vi se om algoritmen skriver med henne som gäst. Tack för att du har lyssnat. Eller har inte lyssnat. Tack för att du finns, somna. Jag mår... det här var den perfekta medicinen mot min kantighet idag. Min bråkighet. Min skavande skallning av livet. Och jag önskar dig en god natt. Och jag önskar dig ett gott liv. Och jag önskar dig ett makalöst kliv.